Podplay.
Hej Anna!
Karin!
Och hej alla ni där ute! Hur mår ni?
Pause for reaction.
Hur mår du Anna?
Jag mår jättebra.
Har du någonting du vill leverera till mig?
Vårens första dag.
Yeah, yeah!
Och jag vill vara med. Och jag vill vara så...
Är det så den går? Jag ingen, alltså vet du vad, jag ska, vill du höra en sak? Har aldrig hört den här låten.
Har du inte?
Alltså jag har bara hört din rendition, om man säger.
Vad sjukt.
Vem är det som har gjort den?
Det är Lale.
Ja, ah, okej. Okay. Nej, sjukt. Jag har aldrig hört den. Alltså fan, det är det här med live avskedsturnén, biljetter på mordmotmord.se. Jag är lite sugen på att, fan vi kanske ska göra den. Ska jag göra någon grej? Jag säger absolut inte att vi ska sjunga en sång. Mm. Men vi kanske ändå ska vara så här. Vi kanske ska kolla på lite bild. Vi kanske ska ha en dans. Vi kanske ska lyssna på vårens första dag. Alltså vi kanske ska liksom...
Ja, alltså jag gillar är väldigt, det jättemycket.
Alltså jag är också väldigt inne på ju att vi ska ha en sista merch.
Ja.
På den sista merch. Att vi ska göra någon slags avskedsmerch. Ja. Som vi kan sälja på livepoddarna.
Ja, jag tycker det är så kul. Jag gillar det jättemycket.
Jag kommer sätta Marcus på att designa någonting till oss. Mm. Och sen så är ju muggar känns ju som att det är mest mordlyssnare kompatibelt. Ni älskar ju en mugg.
Det gör ni.
Era sjuka jävlar.
Och sen så har vi har ju lite lager kvar. Så vi kommer väl också liksom ha någon slags kampanj på det sista.
Just det, vi har lite t-shirtar och sånt kvar va? Alltså den 5 april ska du och jag på konferens. Vi ska då spika alla fall som vi ska göra på livepoddarna. Eller hur?
Det ska vi.
Det är målet. Mm. Och vi tar ju önskningar. Så att om ni vill önska fall till livepoddarna, se till att köpa biljett innan dess. Och skicka en liten printscreen på det. Skriva vart ni ska gå. Och vilket fall ni önskar att vi ska göra på just er livepodd.
Ja. Men det ska bli så kul. Jag börjar bli lite pirrig nu ju.
Jag har mest börjat fundera på vad jag ska på mig.
Ah, gud, okej, du börjar den ändan. Vi är helt rätt.
Jag är så ytlig, vet du.
Nej, men helt rätt.
Tycker du det?
Ja, jag tycker det är helt rätt. Nu fick jag press på det också.
Ah, okej, men förlåt, det var inte vad du behövde i ditt liv. Mer press.
Jo, det är precis det. Nej, men det ska bli så kul. Jag längtar jättemycket också till vår konferens. Det ska bli underbart.
Alltså, det kommer fan bli helt grymt. Mm. Då ska vi också spela in ett litet avsnitt här och sånt.
Ja. Yeah.
Vi måste ta tillvara på den här sista tiden tillsammans, Anna.
Så sorgligt när du säger det på det sättet.
Men jag vet att vi aldrig kommer höra oss igen. Mm. Men jag har redan planer på att jag ska träffa dig i sommar och så att det kommer hålla upp sig. Men er kommer vi aldrig se igen.
Nej.
Jag träffade en tjej på det spat jag var på igår.
Mm-hmm.
Som lyssnade på våran podd.
Mysigt.
Vi var nakna båda två när hon sa att hon lyssnade på våran podd. Så henne, jag är närmare än många av er.
Verkligen. Gud, inte på alla våra år så har vi varit nakna tillsammans. Det
nej,
kanske
och
det
så kommer
det på konferensen.
Jag tror inte det, jag tror att det kommer förbli så. Mm. Eller?
Ja, jag är precis.
Men om ni vill vara nakna med oss så köp biljett på mordmotmord.se. Det hittar er en stad. Det kommer bli underbart.
Ja.
Kommer det bli.
Ja.
Men du, först ska vi ju göra, vi ska göra podden. Mm. Det är ju en skitbra början, tycker jag.
Håller med.
Och jag tycker att den börjar nu.
Gary Faris träffade Melody redan i sena tonåren. Han var förstaårsstudent i college och hon gick fortfarande på high school. De blev kär i varandra och inom kort var de gifta och Melody väntade deras första barn. Gary fortsatte plugga på college. Han läste juridik och han var, du vet, så här, en verkligen ambitiös student, och vid sidan om så liksom plugget så arbetade han för att kunna försörja sin fru och deras barn. Han var ambitiös och duktig som sagt, och det gick väldigt bra i skolan och han tog examen med fina betyg, och som nyexad jurist började han jobba stenhårt och blev liksom mer och mer framgångsrik. Han gick från junior till senior till partner och väldigt förmögen. Och samtidigt som han då fokuserade på sin karriär så fick han och Melody 3 barn till. Och även om han var liksom en väldigt jobbfokuserad person så var han alltid mån om att även ta hand om sin familj. Han var både tränade du vet, sin sons fotbollslag och han gav dem pengar när de behövde det och sådär. Han var väldigt typ engagerad och nära sina kids helt enkelt.
Han måste ha varit utbränd jämt.
Ja, men han verkar inte vara det.
Nej, han har fler timmar på dygnet.
Han har fler timmar på dygnet, exakt. Gary gick också under namnet Big Daddy. Och, det är starkt.
Förlåt, men vem kallar honom för det?
Alltså många. Alltså det är typ okay. Det han kallas för. Och det handlade dels om för att han var väldigt generös. Och du vet, ja. Väldigt generös mot sin familj och mot vänner och mot folk i hans närhet. Sådär. Men det var också för att han var en väldigt, väldigt stor man. Han var både väldigt lång och tung. Det verkar som att han var en sån man som levde utan en tanke på morgondagen. Och då menar jag inte så spontan och livsglad. Men det verkar han i och för sig ha varit också. Men han rökte jättemycket. Han drack jättemycket läsk. Där hans,
gud, förlåt, liksom, men Love is Blind... Callback mördröm.
Så verkligen.
Han drack jättemycket läsk.
Ja, alltså och det är som, han drack tydligen väldigt mycket Mountain Dew. Som är ju som
det känns som gift faktiskt.
Lite så. Och han drack det typ som vatten. Och så åt han väldigt mycket och väldigt mycket onyttig mat liksom. Så han
var en stor man på flera sätt.
Han var inte hälsan själv helt enkelt.
Nej.
När Gary och Melody var i 50-årsåldern så bestämde de sig för att göra någonting som Melody drömt om länge. De köpte en stor gård i Alpharetta i Georgia. Och det var ett stort hus med mycket tillhörande mark och där bodde de och typ så fixade på ägarna samtidigt som han då typ jobbade jättehårt med sin jurist, eller juristkarriär helt enkelt. Och jag vet inte om de hade djur, men de hade ändå, det är ju skitmycket att ordna när man bor på en sån här plats. På gården är en gammal lada som gjorts om till bostad, bodde också en av deras söner vid namn Scott. Den 5 juli 2018, alltså dagen efter USAs nationaldag, började som vilken annan dag som helst. Men när timmarna gick och varken Melody eller Scott eller någon av de andra barnen eller vänner sett till Gary eller hört från honom, så var de först, de gick från liksom fundersamma till oroliga. De visste att Gary höll på att fixa med att dra ihop grenar och skit och till deras stora så här eldgrop som de hade på gården. Och han hade planerat att elda där då under 4 juli. Och givet då hans hälsa så blev de oroliga att han fått någon hjärtinfarkt på gården någonstans på ägarna liksom, när han höll på att fixa. Och Melody hade också berättat för barnen, du vet, sen en tid tillbaka hade han haft så här olika yrselattacker som blivit värre och värre. Så de är bara så här, okej, det här är nog inte bra. Så alla liksom, de gav sig ut på gården till olika delar av markägorna för att leta efter honom. Och då kom ett av barnen ihåg att Gary sagt att han planerade att elda. Så han gav sig dit för att kolla. Där vid den här eldgropen så såg Garys son något som inte såg ut att höra dit. Så han gick och så här plockade upp det och såg då att det var rester av ett kranium, alltså du vet, med tänder och allting kvar. Han anade genast, eller du vet, han fick typ en klump i magen och bara, det här är inte bra. Så han ringde polisen och polisen som kallades till platsen tänkte typ så här, det här är en man som har eldat i sin eldgrop, som har dålig hälsa, det var varmt, för det var ju sommar och mitt i sommarvärmen så har då eldens värme gjort sitt. Och så tänkte de så här, kan han ha svimmat på grund av värme och typ syre?
Jävlar.
Men när de kom dit så var det som att de bara, ja, kan det verkligen vara så? För de hade sett sådana fall i jobbet tidigare. Alltså du vet att någon har råkat ut för exakt det här. Men då har det liksom ändå funnits kvar. Kroppen har funnits kvar, om du förstår vad jag menar.
Men det är ganska svårt att elda upp en kropp?
Ja, alltså det tar väl tid antar jag. Och om man har ramlat i så är det kanske inte så att man ramlar liksom rakt in i mitten. Typ. Jag vet
Nej, jag
inte.
Tror att det måste vara fruktansvärt varmt med.
Ja. Men allt är liksom borta på Garys kropp förutom, alltså det är liksom bara skelett kvar.
Så det är mer skelett än bara kraniet?
Det är det.
Men det är mer, men det är bara skelett, jag fattar.
Det är bara skelett. Det finns liksom ingen mjuk vävnad kvar helt enkelt. En polis gick runt och så här kollade runt den här eldgropen och du vet så här, gjorde någon slags first inspection. Alltså det är inte nödvändigtvis de som gör brottsplatsundersökningar som ser det här, utan det är liksom en vanlig polis. Och då ser den här polisen någonting då som blänkte till i gropen. Och tittade närmare på det här och mycket riktigt då, inkilad i Garys bröstkorgs skelett, hittade den här polisen en kula.
Ah.
Så då förstod de att Gary, Big Daddy, Ferris inte dött på grund av dålig hälsa, utan han hade blivit mördad. Polisen började med att tala med Melody som varit den som sett Gary vid liv senast eller sist. De frågade henne om hon hade hört några skott den här kvällen som Gary sköts. Men hon sa så här, nej det har jag inte, men det var ju den 4 juli så att det var mycket liksom skottljud i form av fyrverkerier. Gary hade inga direkta fienden från sitt jobb och det fanns inte heller något tydligt motiv från det vet hans yrkesliv. Det finns ingen så som han har drivit. Nej, precis. Så polisen är så här, vem skulle kunna ha ett motiv? Och börja då titta på familjen. Gary hade ju varit otroligt generös och gett barnen mycket pengar. Och polisens tanke var då så här, är det något av barnen som skulle gynnas av att deras pappa var död? Alltså att veta att de skulle få ärva massa pengar helt enkelt. Scott, en av deras söner, bodde ju på gården och polisen funderade kanske han ville ha den för sig själv och kanske att de andra barnen ville få loss pengar för att finansiera sina egna liv. Melody bekräftade att barnen var giriga och att de i princip alla på olika sätt lurade sin pappa på pengar. Gary hade däremot inte lämnat något testamente efter sig och i Georgia är lagen att om det inte finns något testamente så tillföll den bortgångnes tillgångar dens äkta make eller maka. Så i det här fallet då så visade det sig att Melody var den som skulle ärva Garys samtliga tillgångar.
Barnen ärver inte?
Nej, tydligen inte.
Huh. Intressant.
Vilket är ju
konstigt.
Weird. Ju.
Ja.
Men de är så här, inte kan väl den här liksom späda unga, inte unga, den här liksom den här hon är inte så gammal, men de är ändå så här,
hon är medelålders.
Hon är en 50 plus, hon är typ 58 tror jag när det här händer. Ja. De var gifta i nästan 40 år och de var så här, skulle hon verkligen göra det här för pengar liksom, de verkar ändå ha det bra utifrån så. Men de är så här, det är hon som har det tydligaste motivet och i det första samtalet med Melody så frågade polisen, du vet så här, de börjar höra sig för när de är så här, dels kan det vara ett finansiellt motiv, men det kan ju också vara att hon typ har en kärleksaffär vid sidan om och vill typ bli av med honom, för att det vet vi ju händer ganska ofta. De frågar henne då om hon har en affär eller träffar någon annan man och hon är bara så här, absolut inte. Så. Samtidigt som polisen pratade med Melody så fortsatte den tekniska undersökningen på gården. Polisen kunde då med hjälp av Garys, han har typ sömnapné. Så han har som en sån sovmask som han liksom hade varje natt. Och de kunde se då med data i den här maskinen att den sattes igång varje natt någon gång vid ett tiden. Så att de liksom följer hans, de kan se att så här, det här är hans rutin. Han bor också, ska jag säga, de delar inte sovrum visar det sig, utan han bor i typ sin man cave i grottan och hon bor någon annanstans i huset. Men det visar sig då att den här natten mellan den 4 och den 5 juli så har maskinen inte satts igång, vilket får då polisen att tro att så här, han har då mördats där innan han har hunnit gå och lägga sig. I huset hittade polisen också droppar av blod högst upp i trappen som då ledde ner till den här mancaven, alltså källaren helt enkelt. Och nere i källaren så hittades det fler droppar med blod liksom. Och det här skulle då visa sig vara hans blod. När de lyste med en sån här UV-lampa typ, eller du vet, det kanske inte är UV-ljus. Jag vet inte, en sån lampa. Ja,
men sån där som, sån där, som man typ så såg hela tiden i CSI.
Exakt.
Sån blåljus känns som att det är.
Precis. Och det finns som, det känns som att det var någon annan serie när de lyste i sängen efter spermafläckar.
Aj!
Jag kommer inte ihåg
men att de typ sprayade någonting och sen lyste någonting. Ja,
exakt.
Luminol.
Luminol, just det. Men när de lyser med en sån här då, så kan man se att det hade alltså, du vet, det var utsmetat, som att man hade alltså torkat upp blod då, i både i köket och i källaren. Så polisens teori var alltså att Gary skjutits först i köket, liksom i trappen ner mot källaren, och att han sen då försökt ta sig ner i källaren och att han skjutits där igen, och att han sen efter det då flyttats till eldgropen.
Hur långt var det däremellan? Alltså...
Det är en bit.
Ja, för det lät ju som att det var ändå liksom på ägorna, den här eldgropen.
Nej, det är inte precis utanför dörren. Nej, liksom. Nej. Det är ganska långt. Och när de då hade hittat de här spåren och kunde konstatera att han mördats i huset, så tyckte de att det var väldigt konstigt att Melody inte hört några skott. För hon hade ju liksom legat och sovit i samma byggnad. Hon liksom fortsatte bara så här, nej, men jag har inte hört någonting. Det var ju bara Melody och Scott då på gården. Så att det var de personerna som polisen liksom riktade in sig på. Mm. Scott hade motiv. Kunde man ändå liksom tänka sig. För man vet ju inte vad, om han mördade sin pappa för pengar och hon skulle ärva. Och han inte skulle ärva. Så man vet ju liksom inte hur hans vidare plan skulle kunna se ut. Och så han hade ju något slags motiv, tyckte de ändå. Och hans mamma då, Melody, spädde på det här och var så här, nej men han har utnyttjat sin pappas ekonomi, och det kom fram i ett vittnesmål från ett av Scotts syskon då att Melody var fast bestämd på liksom att så här, sätta stopp på det här utnyttjandet. Att hon hade varit någon gång så här, men du måste sluta liksom använda din pappas pengar för att typ betala ditt leverne. Det här kommer liksom, det här kommer det bli stopp på helt enkelt.
Mm.
Polisen var också så här, Scott är ju den enda som fysiskt kanske skulle kunna liksom flytta Gary.
Kroppen.
Ja. Han vägde ju liksom en bra bit över 100 kilo, och Melody då var han ganska så här, jag vet inte vem som kan bära en kropp som väger typ 120 kilo om man inte är. Jag vet inte.
Hulk Hogan.
Typ att han kanske skulle kunna göra det.
Det känns inte som att han kan bära någonting längre. Alltså han känns väldigt, han har bara på sig en sån dräkt av muskler.
Ja. Ja, så att det är så här, de bara, ja men det kanske är skott liksom. Och han är bara så här, det här är helt bizarrt. Jag har absolut inte gjort det här. Jag har inget liksom, det är outrageous att ni ens tror det. Men polisen hade hittat ytterligare en intressant grej när de gick igenom brottsplatsen. För de hade nämligen i Melodys plånbok hittat ett kreditkort med namnet Roy Burton på. Så de var så här, vem är nu Roy? De frågar Melody om vem det är, och hon är bara så här, men det är min äldre kusins avlidne man som jag fick det här kortet då från min kusin för att jag har hjälpt henne då efter att Roy hade gått bort. Så hon hade liksom haft det här kortet
för att typ göra inköp till typ en så begravning och
typ så.
Eller,
och polisen är bara så här, okej, väldigt skumt. Okay. Och den här mannen då hade gått bort 4 år tidigare, så hon bara, de bara så, okej, så vi kommer, om vi börjar titta på det här kortet så kommer det inte ha använts på 4 år då. Och hon bara, nej, det stämmer, typ så. Och så samtidigt som det liksom fanns kanske vissa så här, vissa saker som pekade mot Scott, så började mer och mer peka mot Melody, tyckte de. Och ett av de absolut tydligaste tecken som liksom gjorde att de ändå började tycka att så här, det kanske inte är så bra mellan Melody och Gary som de trodde från början var. Att de på omvägar, alltså inte från Melody utan från typ om det var något av barnen, fick de höra att Melody absolut hade haft en ganska långt dragen affär med en man som var gift med Garys syster. En man vid namn Ted. Och det här hade liksom uppdagats och de hade gått skilda vägar ett tag, alltså Melody och Gary, men de hade då bestämt sig för att patch things up, och det var då de hade flyttat till den här gården. Och när Gary fick reda på den här affären med Ted så hade han varit så här jätteledsen, och sen när de hade liksom rekindled så hade han varit så här: jag kommer se över hur du spenderar mina pengar. För hon jobbade ju inte och han jobbade skitmycket och hon brände väldigt mycket pengar. Och han var så här: jag vill inte att du ska ta mina pengar som jag har tjänat och typ underhålla en affär med en annan man typ. Så i samma veva som de hade återförenats och flyttat till gården så hade då Gary begränsat hennes access till deras gemensamma konto helt enkelt. Och det här hade ju hon inte gillat. Och det verkar som att det blir mer och mer tydligt för polisen att så här, de har inte haft det bra sen det här, den här affären, men de har ändå varit gifta liksom, med varandra. Så när polisen fick reda på den här affären med Ted så bestämde sig för att lyfta på den stenen i ett förhör igen. Och då frågade de Melody ännu en gång så här: har du haft en affär någon gång under ert äktenskap? Och då till slut ser det som att hon bara, ja, det har jag. Men hon berättar inte om affären med Ted, utan hon berättar då att hon har haft en affär med en namn vid namn Roy Burton, som också då kallas för Rusty Burton. Och den här Rusty, som heter Roy också, han är då son till den Roy Burton som hon pratat om tidigare. Alltså hon, Rusty som är son till den här avlidne Roy.
Ja, som hon hade kortet från.
Exakt. Och är då styvson till Melodys kusin.
Vänta.
Du vet, det är jättesnörigt. Nej, men så här, Melodys kusin var gift med en man vid namn Roy. Och Roy senior hade en son.
Han dog för 4 år sedan.
Han dog för 4 år sedan.
Hans kort som hon hade.
Men den här mannen då, Roy, som dog för 4 år sedan, hade också en son som hette Roy, men som kallades för Rusty. Så det här kortet är inte den avlidna Roys kort, utan det är Rustys kort.
Jag fattar. Okej, okay,
Det skulle alltså visa sig att Rusty hade gett henne det här kreditkortet när Gary började begränsa hennes tillgångar, helt enkelt.
För han inte ville finansiera hennes affär.
Precis. Så då fick hon Rusty att finansiera deras affär. Alltså Roy då, som är hans officiella namn. Rusty hade också gett henne en telefon som de kunde höras på, liksom en helt egen lur som Gary inte hade kontroll över.
Lisa, jag vet vad jag aldrig förstår.
Nej.
När, alltså den här kortsiktigheten i att hon sa det där om kortet och sen att polisen bara, så du menar att om vi kommer kolla det här, då kommer det inte vara använt på 4 år? Hon bara, ja.
Nej, alltså det är helt sjukt. Men det måste vara att hjärnan typ inte funkar i sådana situationer.
Nej, det bara stänger ner.
Ja, det måste vara det. Men hon berättade då att de har haft en affär, men att den var avslutad och att de inte, alltså de hade haft kontakt med varandra, men att det var liksom flera månader innan Garys död. Poliserna bestämde sig ändå för att prata med den här Rusty, för att de är så här, hon har liksom, hur skulle hon kunna gjort det här helt själv med tanke på liksom förflyttningen av kroppen? Som är så här, han kanske ändå har hjälpt henne med det. Och det tyckte de då var ett ganska tydligt motiv. När de pratade med Rusty så berättade han att han har pratat med Melody den morgonen då Gary hittades. Men han visste ingenting och han hade också ett alibi för hela det här dygnet. Och polisen kollade upp hans alibi och det höll liksom. Så de är bara så här, okej, men fan, det är något som inte stämmer liksom. Han går, vet du, typ så här, det finns ljudupptagningar av det här. Och han går till typ ganska hård motattack mot polisen och bara så här, det här, jag vet ingenting, typ, I wasn't raised that way, bla bla bla. De tar en paus. Och under pausen så kommer Rustys advokat ut och säger så här, han har någonting mer att berätta. Och då berättar Rusty att de har ju pratat med varandra morgonen den 5 juli, samma dag som Rusty senare hittades på. Och så berättar han då att hon har alltså ringt honom och sagt att han var i eldgropen. På något sätt, säger hon. Jag har Melody sagt det här.
Liksom. Han sa, he was in the fire pit. Alltså, det är så hon formulerar sig.
Burn pit, som det heter på engelska.
Mm.
Och när Rusty då fick höra det här från Melody så var han typ att bara så här, säg ingenting mer, jag vill inte veta mer. Det är det han säger. Så då är bara så här, polisen bara, nu har vi henne, tänker de. De ber då Rusty att hemligt spela in sina samtal med Melody för att se om han skulle kunna få henne att prata igen. Han gick med på det här, alltså han skulle göra det då i hemlighet såklart för henne. Men det visar sig sen att han har berättat för Melody att polisen har bett honom att göra det här. Så att deras samtal ger ingenting. Det dröjde ett år efter att Gary mördats till att polisen kunde gripa någon. För efter ett år så hade de kunnat bekräfta att det var Garys skelett i eldgropen. Alltså det har tagit liksom ett helt år av olika så här undersökningar och utredningar och sånt. Men när det var bekräftat så grep polisen Melody för mordet på sin man. Och hon var hemma hos Rusty när hon liksom, när hon skulle gripas helt enkelt. Så han kör henne in till polisstationen för att överlämna sig. Så det menar så här, de har typ inga, du vet, de har inget mordvapen, de har inget erkännande, de har det här vittnesmålet från Rusty som typ ändå, eller ja, från Rusty som ändå känns som ett han känns inte helt ärlig i allting han gör och sådär. Men de griper henne för mordet på Gary. Och alla barn är typ ganska, alla förutom ett tror att det är deras mamma som har mördat honom. Det dröjde ända till förra hösten, alltså hösten 2024, innan Melody till slut ställdes inför rätta. Du vet, det var så här pandemi, massa olika saker som gjorde att det drog ut på det. 2024, under hösten, så inleddes rättegången mot Melody. Och det som gjorde det svårt för åklagarsidan, som sagt, var att de inte hade hittat mordvapnet. Men under rättegången så målade de upp deras version av vad som hade hänt. Gary hade liksom tydligt mot Melody då sagt att så här, du får inga pengar, du vet, så motivet är tydligt. När han kom hem kvällen den 4 juli, runt 9:30 på kvällen, så hade Melody då skjutit honom i deras hus. Och sen med hjälp av en traktor som de hade på gården och som hennes son berättade att hon hade bett honom att visa hur den funkade, vet sådär. Vilket var väldigt, som sonen var så här, det var jättekonstigt liksom. Hon hade ingenting med det att göra typ. Men att hon med hjälp av den här traktorn då fått honom från huset till eldgropen där hon sen då eldat upp hans kropp. Samtalet med Rusty var viktigt för åklagarsidan och han kallades också till förhör där han fick berätta samma sak som han berättat för poliserna. Motivet som sagt var pengar och det var inte bara det att hon inte fick pengar då utan det var också att hennes barn fick pengar och hon inte fick som skulle ha drivit henne till det här, menade de då. En annan intressant sak som dök upp i rättegången var då att det fanns tecken på att Melody innan Gary mördats också försökt förgifta honom vid flera tillfällen. Han hade pratat med kollegor och även med sina barn om att han hade misstankar om det här. För hon hade bland annat bjudit honom på kakor en gång och att han efter det börjat må, du vet, riktigt dåligt. Typ att halsen hade så här svullnat upp och han hade blivit sjuk och du vet sådär. Försvaret försökte å sin sida fortsätta driva på att det var skott. De menar att han utnyttjade sin pappa på pengar. Och vet, han var på plats på gården och han var den av de två som hade fysisk kapacitet att kunna flytta honom och du vet sådär. Som en del i försvarets liksom, anförande drog de in massa tunga säckar som vägde lika mycket som Gary, som de då med mycket stor möda försökte flytta omkring för att visa på att så här, om inte ens jag, en fullvuxen kar, kan flytta på de här, så hade Gary inte kunnat flytta på honom. De menade också att det inte gick att bevisa att han skjutits i huset. Det fanns de hävdade att han hade blivit biten av en hund någon vecka innan han mördats och att blodet kom från det hundbettet. Och samtalet till Rusty menade försvaret då inte kunde användas för att Rusty hade blandat ihop datumen och därför höll då inte det som ett sånt tydligt liksom indikativt bevis. Men mitt i rättegången hände något väldigt speciellt. För Melodys kusin, alltså Roy Seniors fru och Rustys styvmamma, kontaktade åklagarsidan. Hon hade följt rättegången på distans och under tiden så hade hon kommit på någonting. Hon hade 40 år tidigare fått en pistol i kaliber 38, precis som mordvapnet, av sin framlidne man i julklapp. Och den var då totalt spårlöst försvunnen. Hon hade vänt upp och ner på huset och sökt efter den här pistolen utan att hitta den. Och under tiden som hon tittade på rättegången så växte hennes klump i magen. Och till slut så bestämde hon sig då att ringa, för att ringa och berätta det här. Det var nämligen så att den var borta och det var bara Melody och hennes styvson och eventuellt hennes städerska som hade nyckeln till hennes hus. Så det här blev ju en twist i rättegången, kan man säga.
Mm.
För då hade de helt plötsligt, kanske, men pistolen är fortfarande borta, men det var så här, det här är mordvapnet helt enkelt. Försvaret menar däremot att det gick inte bevisa att hon varken tagit den eller att den används för att mörda Gary. Rättegången rundades av och juryn fick överlägga och de kände typ så här, vi har inte allting vi behövde, och de eftersökte mer information och höll på i 3 dagar innan de kom tillbaka och sa, vi är inte överens. Så det var alltså en sån hung jury.
Mm.
Domaren i fallen, han blev liksom irriterad och var så här, ni får gå och prata lite mer, helt enkelt. Och några timmar senare hade de landat och kom tillbaka och meddelade att de ansåg att Melody var skyldig till mordet på sin man.
Mm.
När hon skulle ta emot sin dom chockades alla i rättssalen när hon sa, not only did I not do this, I know who did. I know Scott killed his father. He took my husband, the father of Chris, Emily and Amanda. Scott, this is unforgivable. Så hon nekar liksom in i det sista och försöker liksom och lägga skulden på sin son.
Men gud!
Så jävla sjukt. Men trots det här då så dömdes hon för mordet på sin man och dömdes till livstid i fängelse med chans till frigivning efter 30 år. Och då kommer hon vara 90 plus om hon blir fri då, helt enkelt.
Okej.
Mm.
Alltså, det är uppenbarligen en hel del konstigheter.
Nej, men det är ju inte, alltså,
det känns ju inte liksom,
det är inte glasklart.
Nej, det är inte liksom, det känns inte som att man är utan något tvivel alls.
Nej, verkligen.
Alltså det känns ju snarare väldigt liksom väldigt luddigt, eller?
Väldigt luddigt. Och det är
väldigt
så här,
oklart.
Om det är hon så har hon ju I guess inte gjort det själv.
Nej, då har hon fått hjälp.
Ja.
Men gud.
Visst är det konstigt. Och för det är typ så här, alltså jag tänker att inte ens en ensam man skulle kunna göra,
nej,
det här.
Nej, nej.
Utan alltså, för du vet, man säger att bära någon, du vet när man säger så här, kan du bära mig när man är helt avslappnad? Det kan
nej.
Ingen kan ju göra det.
Nej. Nej. Och så med den här stora mannen och typ en bra, alltså,
och att de har verkligen fått, alltså de har väl antagligen, den som har gjort det här då, eller de som har gjort det här, har ju antagligen tänt elden efter att han var i gropen, tänker jag.
Just det.
Men just också det. Bara få, alltså jag vet inte, bara få upp honom på en traktor.
Nej.
Alltså
nej.
Det är skumt. Det är ju väldigt skumt. Och jag undrar skumt. Om de typ pekar på varandra för att de typ för tillsammans de har gjort det. Men han är ju friad liksom, och hon är dömd. Men nej, jag vet, det är verkligen
riktigt jävla skumt.
Nej, det är så jävla konstigt. För hon är ju också skum eftersom hon typ så här ljuger och alltså det är ju bara weird.
Ja, ja, jo.
Ja.
Alltså verkligen.
Mm. Det var mordet på Gary Big Daddy Ferris.
Jag blev galen.
Mm. Jag har läst en artikel på The Independent skriven av Greg Graziosi och några olika artiklar på People.com skrivna av Charlotte Philip, en artikel av Jill Cedarstrom på NBC. Jag har sett några klipp från rättegången på CourtTV.com. Och så har jag lyssnat på ett avsnitt av Dateline som heter A Little Patch Perfect, of Perfect kanske. Och så har Fox Atlanta rapporterat väldigt mycket från rättegången. Så jag har läst flera olika artiklar där.
Tack snälla du, vilket frustrerande fall.
Ja,
Det var jätteintressant.
Tack.
Jo, Anna. Nu är vi ju som bekant på sluttampen, på poddens sluttamp.
Mm.
Och det innebär ju många saker, men det innebär ju också att varje fall, alltså det känns som att jag förändrat, liksom jag har börjat fundera på så här, vilka fall vill jag verkligen hinna med att göra?
Åh, gud, nu fick jag ångest.
Ja, jag vet. Jag vet. Vad tror du jag har haft hela veckan? Nej, men för det finns ju kanske typ några som man har tänkt så här, det här gör jag sen, eller typ det här kanske vi skit, eller whatever. Och det här var ett sånt, är ett sånt fall som jag vet om att du liksom känner till, för att det har varit jättestort och som jag blev väldigt förvånad över att vi inte har gjort.
Ja, jag med. Höll jag på att säga.
Ja, nej men exakt. För jag kollade ju med dig, var så här, har vi gjort det här fallet? Och båda två var djupt chockade över att vi inte har det.
Ja.
Så nu gör jag det.
Kör hårt. Jag är väldigt spänd.
Ja, eller hur? Nej, men jag ska prata då om Lululemon-mordet i Bethesda i Washington. Washington DC, en förort. 2011. Så vi liksom börjar där då. Bethesda är alltså en liksom tjusig förort till Washington DC. Det här utspelar sig morgonen den 11 mars 2011. Det här är alltså release-dagen för iPad 2. Alltså andra generationens iPad.
Mm.
Det säger jag inte bara för att jag tyckte det var intressant, utan det hänger ihop med historien. Det här innebär att det är fullt av liksom shoppingsugna människor utanför Apple-affären i just Bethesda i Washington DC. Så där ligger den affären. Det är jättemycket med folk där som är sugna på att köpa en iPad. Bredvid den så ligger en annan affär, och snart kommer då blickarna att riktas dit. För vägg i vägg ligger alltså en Lululemon-affär, och Lululemon är ju ett varumärke för fancy träningskläder. Började ju med framförallt yoga, men har liksom ett bredare sortiment också. Lite så, har ju fått en del kritik genom åren. Lite sektig stämning, tror jag. Också verkligen typ att deras vd har gått ut och varit så här, våra kläder är för folk som är smala. Alltså, de gör en annan skit, liksom. Så samtidigt som folk köar till den här Apple-affären, så har Lululemons butikschef kommit till jobbet, gått in i affären och upptäckt något fruktansvärt. Hon kommer ut på gatan igen och ringer 911 och säger då att någon verkar ha brutit sig in. Hon har sett blodspår på golvet, och hon har också hört någon som stönar bak i butiken. En man som är, vad jag förstår, besökare i den här Apple-affären kommer fram till henne och liksom frågar vad som har hänt, och bestämmer sig sen för att själv gå in i Lululemon-butiken och undersöka vidare. Han följer då blodspåren in i butiken, in i de delarna, liksom i bakre delarna av lokalen där personalen vanligtvis håller till, och fram till en dörr. Dörren leder vidare in i någon slags korridor, men det kan han inte se, för dörren är då blockerad. Och han typ trycker på allting han kan och får till slut upp en liten glipa. Och genom den glipan så ser han en kvinna ligga orörlig med ansiktet ner i golvet i en stor blodpöl. Snart hör han också samma stönande ljud som butikschefen gjort tidigare, och följer efter ljudet till en toalett. Och där inne hittar han ytterligare en kvinna. Hennes händer är bundna med buntband, hon är blodig i ansiktet och knappt vid medvetande, men hon lever. Butikschefen ringer tillbaka till larmcentralen och säger, "There's two people in the back of my store. One person seems dead and the other person is breathing." Polisen kommer då dit och möts av, alltså det här är en fruktansvärd brottsplats. Mm. Alltså det är väldigt, väldigt mycket blod i flera delar av lokalen. Men framförallt då där den här kvinnan, den döda kvinnan har hittats. Det är alltså en mardrömslikscen. Det är blod överallt. Hon har utsatts för ett otroligt brutalt våld. Alltså
Man kommer senare att komma fram till att hon har ungefär 330 skador på sin kropp.
Åh jävlar.
De är orsakade av 5 olika vapen. Bland annat en hammare och en kniv. Alltså det är så här, det är, det är ett jättebrutalt och alldeles fruktansvärt mord. Och dödsorsaken visar sig vara ett hugg mot bakhuvudet som har gått in i hjärnan typ. Kvinnan som hittats död kommer att identifieras som den 30 år gamla Jaina Troxell Murray som jobbar i Lululemon-butiken där hon nu hittats död. Hon kommer ursprungligen från Houston i Texas. Hennes föräldrar Phyllis och David fick 3 barn. Jaina var deras enda dotter. Hon var väldigt så nyfiken på världen och på livet. Hon var sugen på äventyr och ville typ maximera livet helt enkelt. Hon verkar också varit så här ganska orädd. Hon, du vet, hon typ flyttade till Madrid och alltså själv och pluggade där i 2 år. Hon reste runt i världen en hel del och sådär. Men hon var också väldigt driven och framgångsrik. Hon hade flera olika examen och pluggade vid den här tiden på Johns Hopkins University i DC. Där hon läste en Master of Communication och en Master in Business Administration. Och det var hennes utbildning som, liksom ledde till att hon hade det här jobbet på Lululemon-butiken. För hon höll då på att skriva en uppsats om Lululemon och typ hur deras affärsmodell och typ struktur och kultur såg ut. Liksom. Så hon tog ett jobb i den här butiken för att förstå det från insidan lite grann.
Mm.
Sen trivdes hon superbra där och gillade sina kollegor så mycket att hon bestämde sig för att jobba kvar medan hon pluggade färdigt. Och hon hade också jobbat sig upp som någon slags position som teamleader typ. Hon var också en sportig person. Alltså det finns i en podd så hörde jag en historia om att friidrottscoachen på hennes skola hade, alltså inte på universitetet utan tidigare då, hade sett henne på en dans och värvat henne till att kasta diskus. Och man bara, hur dansar den här personen? Det är så speciellt, eller hur? Att någon kommer fram till den och bara...
Väldigt, hon har en väldigt stark arm, du vet. Alltså, man ska sträcka ut det. I dansen.
Verkligen, bra snurr typ. Nej, men hon är då liksom, så hon var ju också intresserad av träning, vilket också typ är en förutsättning för att jobba i Lululemons butiker. Det är en så här, det är givet att de anställda själva ska vara liksom sportiga, träniga personer, wellness-personer om man säger. Så hon har liksom bara gått till jobbet i en så här upscale yogabutik i en upscale område i USA:s huvudstad. Och så har hon blivit mördad på det här fruktansvärda sättet. Liksom. Och på platsen då som sagt hittas ju också en kvinna vid liv. Hon heter Brittany Norwood och hon var också anställd i butiken. Hon var 1 år yngre än Jaina, 29 år gammal, från Federal Way i Washington. Hon hade 8 syskon och kom från liksom ganska enkel men väldigt så trygg och stabil familj där många av syskonen var väldigt ambitiösa och målinriktade. Och Brittany var liksom inget undantag. Hon var fotbollstalang och fick ett stipendium för just ett fotbollsstipendium. Så hon pluggade, hon flyttade från sin familj i Washington och läste på Stony Brook University på Long Island i New York på grund av att hon var så himla himla bra på fotboll typ. Men hon fick en hel del problem i skolan. Hennes stipendium och plats i laget drogs in efter att hon anklagades för att ha stulit från sina lagkamrater. Så det här var liksom aldrig någonting som så här polisanmäldes, det var ingenting som utreddes, men hon fick lämna skolan och på grund av det här och flyttade då till Washington DC där hon också hade några av sina familjemedlemmar, några av hennes syskon bodde där. Hennes dröm var att bli personlig tränare. Hon var ju då, som sagt, alltså hon hade ju lagt sitt liv på att träna. Hon var supersportig, vältränad och stark. Men hon var också väldigt så här, social och jättebra med människor. Du vet, lätt att tycka om och sådär. Så det känns som en så här, man kan förstå varför det här var en bra karriärsväg för henne.
Mm.
Men det var ju inte lätt, det är ju liksom inte, var inte en lätt bransch att ta sig in i. Så hon tog helt enkelt jobb på Lululemon. Alltså typ som ett steg in. att hon skulle kunna liksom börja jobba och kanske möta människor som hon skulle kunna träna. Sådär. Hon och Jaina hade bara jobbat ihop i mindre än en månad när Jaina mördades. Polisen vill då förstås prata med Brittany så fort de bara kan för att påbörja jakten efter gärningsmannen. Så de gör ett första förhör redan på sjukhuset. Och hon säger då att de har stängt butiken. Det är ganska sent på kvällen. Alltså kvällen innan. Men sen så har hon då kommit på att hon har glömt sin plånbok med sitt tågkort i. Och då har hon ringt Jaina och bett henne komma tillbaka och släppa in henne. För Jaina var ju då som sagt... Alltså någon slags teamlead-position. 22.05 kan man se att de larmar av butiken igen och så går de in och letar efter plånboken men hittar den då inte. Och just när de typ har insett så här, okej, shit, vi glömde butiksdörren är olåst. Och just när de har insett det så liksom attackeras de då av två svartklädda män. En kort och en lång. Och de här männen typ separerar de här två kvinnorna. Som sagt, man tar med sig Britten in på den här toaletten när hon senare hittas. Och Jaina tar man med in i något slags, liksom, någon slags, det beskrivs som en hallway i liksom bakre delen av butiken. Typ. Brittany hör hur Jaina ropar på hjälp och kan inte göra någonting för att rädda henne. Hon säger att hon blir liksom, hon blir slagen och våldtagen av den här mannen som har henne. Men till slut så ger de då sig av och sen har Brittany legat bunden på den där toaletten tills hon då hittades på morgonen. Polisen tycker att det som Brittany säger typ är lite konstigt. De tycker också det är konstigt att hennes skador ändå är så pass ytliga. Mm. Alltså du vet, hon har typ så här skärsår i ansiktet, på magen, på händerna och sådär. Det är en jättestor skillnad mot det våld som Jaina har utsatts för. Hon säger att en av gärningsmännen har sagt typ så här, typ att de bara, you're cute, typ, så du kommer vi, dig kommer vi, alltså att de har gjort någon sån kommentar om varför hon inte kommer mördas då, som handlar om att de typ vill liksom hålla på med henne på andra sätt, lite grann sådär. Men polisen tycker att det är konstigt att, för det är en sån otrolig skillnad i våld, helt enkelt. Och dessutom så visade det sig att alla vapen som används kommer från butiken. Alltså gärningsmännen verkar alltså inte haft med sig någonting dit, utan alla de här vapnen som används för att mörda Jaina finns i en verktygslåda i butiken. Samtidigt så hittar de fotspår i blodet på brottsplatsen i storlek 44,5, vilket ju liksom stämmer överens med Britneys berättelse om att en av männen var väldigt lång typ. Så att det finns ju absolut tecken, alltså så här, saker som styrker hennes historia. Så man börjar liksom helt enkelt leta efter de här männen. Och först har man teorier om att en man som, alltså en hemlös man som hade setts liksom med blod på sig den kvällen kanske var inblandad. Men han avskrivs helt och hållet. Han har typ varit i bråk med någon annan. Men sen så hittar polisen övervakningsbilder från mordkvällen. Det finns inga kameror inne i Lululemon-affären, men det finns kameror precis utanför. Och strax efter 23 på mordkvällen syntes just två svartklädda män gå på parkeringen bakom butiken. En lång och en kort. Så polisen börjar då leta efter de här männen och prata med folk som jobbar runt omkring och i butikerna runt omkring. Och får snart reda på att männen på bilderna är diskare på en restaurang i närheten. Och de har liksom ingenting med mordet att göra. Alltså de avskrivs helt och hållet. Men den här kartläggningen, att man är runt i butikerna, leder till annan intressant information. Det visar sig att under mordkvällen så jobbar då de anställda i Apple-affären som ligger vägg i vägg. De jobbar sent. De skulle släppa iPad 2. De hade saker att förbereda inför det släppet. Och under kvällen hör de två kvinnor bråka i butiken bredvid. Först hörde de en kvinnoröst säga don't do this, talk to me, what's going on? Och sen har de liksom bara alltså bråk typ. Någon slags att det levs runt där inne. Och sen hörde de samma röst säga God help me, please help me. Och det finns alltså övervakningsbilder från Apple-butiken där man ser de anställda lägga örat mot väggen och typ så här lyssna. Men det är ingen av dem
som kontaktar polisen. Alltså de gör ingenting, ingen säkerhet i det här liksom shoppingområdet, ingenting, för att de tror att det var citat just drama.
Mm.
Så kanske hade man liksom kunnat rädda Jaina från det här fruktansvärda som hon var med om de bara hade agerat på ett annat sätt.
Mm.
Men deras så här vittnesmål liksom bidrar med en sak som ju förstås är superintressant. Det är att de säger att så här, det var ingen man där. Alltså vi hörde inga mansröster, utan det var två kvinnor. Och nu är då polisen övertygad om att Brittany Norwood har mördat Jaina Murray. Och sen har hon bara liksom försökt skapa den här historien som gjorde henne till medoffer. Samtidigt så är det så här, okej, men vad skulle motivet vara då? Alltså de har inte känt varandra länge. Jaina var super, super omtyckt.
Mm.
Det fanns ingen liksom tydlig konflikt mellan de två, vad jag förstår. Men butikschefen, som, alltså hon som öppnade dagen efter och som liksom hittade den här scenen, hon bidrar med information som är intressant för polisen. För hon säger att Jaina ringde henne kvällen innan hon hittades död efter stängning och sa då att hon hade kommit på Brittany med att stjäla. För den här butiken har följande säkerhetssystem. I slutet av arbetspasset så kontrollerar de anställda varandras väskor.
Alltså,
nej, vet, det är sinnessjukt, uppenbarligen. Och då har Jaina kontrollerat Brittanys väska och där hittat, det verkar vara ett par leggings, det kanske är något mer, men det är åtminstone ett par leggings som hon har tagit. Ett par leggings här, det vid den här tiden kostat upp så $100 ungefär. Och om du minns, Brittany hade ju också en historia av att stjäla. Yeah. Hon hade ju gjort det tidigare. Och kanske var det så att hon helt enkelt inte ville bli av med jobbet på grund av en ny stöld, typ. De här skoavtrycken som polisen hittar, de här stora liksom 44,5-skorna. Polisen inser att alltså, det finns inga spår som leder ut från butiken. Och då är de så här, kan det vara så att, du vet, kan en gärningsperson tagit av sig skorna och gått i strumporna därifrån? Låter konstigt. De hittar snart också ett par skor i affären som har identisk sula som spåren i bloden. Det visar sig att de här skorna används vid provning. När man provar och vill se typ, är de här byxorna lagom långa? Hur kommer de se ut med ett par gympadojor när jag är på gymmet? Typ. Så har de skor som man kan pröva med. Och de hittar då de här skorna som matchar liksom precis. Så polisens teori är helt enkelt att Brittany har använt de skorna för att göra stora skoavtryck i blodet. Sen tvättat av dem och ställt tillbaka dem.
Alltså, det är så sjukt.
Ja, det är så jävla sjukt. Alltså en sak, jag kommer till det. Men det här, för det här är ju fortfarande liksom indicier. Polisen behöver ordentliga bevis. Och det kommer de snart att hitta i form av DNA i Jainas bil. Den är först försvunnen och sen hittas den ett par kvarter från butiken. På ratten och växelspaken och lite sådär, så finns det DNA-spår som man kan konstatera kommer från Brittany Norwood. Och de kallar då henne på förhör och frågar lite, typ, de frågar henne en massa olika saker. Men sen på slutet så är de såhär, de bara, vet du vad Jaina kör för bil förresten? Och då säger hon så här, hon bara, ah, men jag har sett den någon gång men jag vet inte vad det är för märke eller sådär. Och så frågar de såhär, så du har inte åkt med den? Hon bara, nej, jag har aldrig varit i den bilen. Dagen efter ringer hon till polisen och vill justera sin historia. Mm. För hon har väl kommit på att det finns en risk att hennes DNA alltså går att hitta i bilen, helt enkelt. Hon säger då att Jaina hade parkerat sin bil precis utanför Lululemon på ett sätt som man inte fick. Eftersom hon bara tänkte att hon skulle, du vet, släppa in Brittany så Brittany kunde hämta sin plånbok och sen skulle hon sticka därifrån. Så hon säger att efter mordet så kräver de här två gärningsmännen då att hon skulle flytta Jainas bil och parkera den på ett sätt som inte skulle väcka uppmärksamhet.
Mm.
Så hon har då gjort det. Alltså hon har lämnat butiken där de här männen just har mördat hennes kompis, hoppat in i hennes bil och åkt därifrån och sen kommit tillbaka till butiken.
Mm.
Och då blivit bunden och lämnade över natten. Polisen ifrågasätter förstås varför hon inte bara åkte därifrån. Alltså hon var ute ur butiken, hon var ensam, hon var i en bil. Alltså hon hade verkligen kunnat sticka.
Alltså verkligen.
Men då istället så här, så bara gå, jag antar att hon måste gå tillbaka, hon måste promenera tillbaka till butiken efter att hon parkerat om den där bilen. Hon säger då att de har sagt, gärningsmännen, att de har koll på henne hela tiden och att de visste var hon bodde, och om hon försökte något så skulle de då döda henne. Så att alltså, det är uppenbarligen att hon har insett så här, okej, det jag sa i det förhöret, att jag inte har varit i bilen, det kan ställa till det för mig. Och sen så har hon typ adderat till sin historia för att täcka upp. Alltså, hon har liksom varit så här, hon har försökt föregå polisen och liksom ge dem svar på frågor innan de har börjat ställa dem till henne. Polisen tror förstås inte på det, utan istället så häktar de Brittany Norwood, misstänkt då för det här helt absurt brutala mordet på sin jobbakompis. Och det har då gått en vecka, så den här utredningen går liksom väldigt snabbt. I oktober börjar rättegången och då åtalas hon för first degree murder, vilket ju kräver då liksom planering och uppsåt. Och åklagarens bild är att Brittany inte ville få sparken och att hon då ringde tillbaka Jaina till butiken för att mörda henne. Alltså det var planen från början. Domaren bestämmer dock att de inte får nämna att Jaina ringt till butikschefen och sagt att hon har kommit på Brittany med att stjäla, för att det liksom är, de säger att det är hörsägen, att det inte är bevisat. Mm. Så därför får de inte plocka upp det, vilket ju gör att det här mordet helt och hållet saknas. Alltså mordet saknar, saknar motiv helt och hållet. Det är ju ett helt sjukt motiv, men du vet, det är ändå det som polisen och åklagaren tror är motivet, och det får de inte nämna i rättegången. Brittany vittnar inte själv i sin rättegång, men hennes försvarare kommer inte att bestrida att Brittany mördade Jaina, utan det de bestrider är att det var planerat. Han säger att de helt enkelt började bråka och att hon typ tappade det. Detta då för att undvika att det ska vara first degree murder, och det åklagaren menar då är ju att det finns gott om tid för Brittany att ändra sig när attacken började för, och det här är fruktansvärt. Av de över 330 skador som Jaina Murray fick var hugget mot hennes bakhuvud som dödade henne, alltså en av de absolut sista sakerna som händer. Det är inte det att hon har fått tagit emot jättemycket våld efter döden, utan hon har typ varit vid liv med, liksom när det mesta av det här har hänt. Det här hände ju vid mellan 10 och 11 typ, eller det börjar ju då strax efter 10. De upptäcks vid 8 dagen efter. Alltså fattar du hur lång tid det är?
Ja, det är verkligen.
Att hon har varit i den här butiken. Nej. Att hon har försökt gå runt med de här skorna, hon har tvättat skorna, hon har bundit sig själv, hon har lagt sig på den här toaletten,
alltså det är så här, skador på sig själv.
Hon har gjort skador på sig själv. Det säger de också, att det så här finns, att hon har liksom skärskador i pannan, vilket någon liksom expert säger att det har runnit ner i pannan, vilket tyder då på att hon inte har legat ner när hon har fått dem. Mm-hmm. Vilket också är en sån indikator på att hon har gjort det själv när hon stod upp och sen har gått runt med det. Typ. Mm. Alltså, hon har tillbringat så lång tid på den här brottsplatsen.
Det är
så jävla, jävla obehagligt. Och det var ganska länge sedan jag såg en brottsplats som var så här, som jag verkligen har tänkt på i efterhand. För att det här, alltså det är en mardröm. Alltså det ser ut som en skräckfilm liksom. Mm.
Är det så jävla läskigt?
Ja, det är fruktansvärt jävla läskigt. Och juryn kommer då att gå på åklagarens linje. Alltså att det här var ett planerat mord. Att hon agerade, att hon ringde tillbaka henne med syfte att mörda henne. Och Brittany Norwood döms då till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning för first degree murder. Och hon avtjänar sitt straff på Maryland Correctional Institution for Women. Och det här fallet blev ju liksom jättestort. Alltså kallas ju för The Lululemon Murder. Och förstås mycket på grund av, alltså delvis på grund av att det är så här, de här två unga kvinnorna, super, du vet så här, liksom ändå så framgångsrika båda två. Det finns liksom ingenting där. Och så den här perfekta fasaden av det här jävla yogabutiken med sina svindyra leggings, sina fina jävla, alltså det är så här.
Nej, det är verkligen alltså, nej, det
finns ingenting
mörkt
som tydde på att det här skulle hända. Och det är också det som är så jävla, jävla läskigt. Mm. Okej, hon blev anklagad för att stjäla från sina kompisar på något jävla universitet. Alltså du vet, det är ingenting. Det har ingenting med det här mordet att göra. Eller, alltså det jag kanske har, men förstår du vad jag menar? I liksom, i typ av handling.
Nej, verkligen.
Så är det här, alltså, verkligen, verkligen något helt annat, typ.
Usch, det är så sorgligt.
Ja, jag vet, det är så fruktansvärt sorgligt. Och hon var, Jaina. Och hennes familj, det är så jävla hemskt. Det finns ju massa program och poddar och sådär om det här fallet, om man vill veta mer. Det finns ju väldigt mycket mer att veta. Jag har lyssnat på Forensic Files, jag har lyssnat på Case File och jag har lyssnat på Snapped, som allihopa har gjort avsnitt om mordet på Jaina Troxell Murray. Jag har läst artiklar på Washington Post, Patch.com, All That's Interesting, Oxygen och CNN. Och så har jag också läst om Jaina Troxell Murrays liv i hennes dödsruna.
Tack Karin.
Tack själv. Och tack till er som har lyssnat även denna vecka. Om det är så att ni har ett fall som ni skulle vilja höra om, även om det inte är en livepodd innan vi slutar till sommaren, så kan ni väl skriva det till en av oss på Instagram, tänker jag.
Ja, gärna.
Och så hoppas vi att vi ses på vår avskedsturné. Biljetter finns på mordmotmord.se. Och ta hand om er.
Ta hand om er.
Hej
då.
Hej.
Podplay, en del av Power Media.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.